Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. På grund av coronaviruset och lite hårdläsning av de andra i poddgänget så är det jag, Daniel, som är med här idag. Men jag är inte ensam, utan istället så har jag bjudit in två debuterande författare. Och det är David Erlemalm.
Tack, hej.
Och Håkan Norebäck.
Hej David och hej Daniel.
Hej, hej. Ja, vi kör ju via Skype här idag, så vi träffas ju inte på riktigt då, utan ja, som vi gör nu i coronatider helt enkelt. Vi ska ju snart prata om era debutböcker. Men först så tänkte jag att ni ska få prata lite mer om ert läsande. Så vi börjar där. Jag har ju bett er ta med tre böcker. Så jag tänkte att du, David, ska få börja med att berätta om en bok som har inspirerat dig helt enkelt.
Då börjar jag med en bok som heter Vi i villa. Som skrevs av en författare som heter Petter Lidbeck. Under pseudonymen Hans Koppel. Han skrev den för 12-13 år sedan sådär. Det är väldigt uppmärksammad när den kom. Mycket för att ingen visste vem det var som hade skrivit den. Det spekulerades vilt. Alex Schulman var en av de namnen som nämndes som liksom spökskrivare. Sen visade sig att det var den här barnboksförfattaren Petter Lidbeck. Och det är inte så mycket vad den boken handlar om, utan det är hur den är skriven. Den är extremt minimalistisk bok. Väldigt exakt. Absolut inte ett ord för mycket. Och den använde jag liksom som någon form av skrivahandbok. Inte när jag skriver liksom ny text, utan när jag sitter och redigerar. Det är ofta som jag liksom plockar upp den dagligen när jag redigerar. Bara för att liksom kolla hur fan gjorde Petter Lidbeck. Och det har varit en stor hjälp i för mig i liksom själva redigeringsarbetet, den boken. Egentligen är det bara en bok som utspelar sig liksom i en villaförort någonstans i Sverige. Vanliga liksom relationsotrohet, barn som blir mobbade i skolan. Men det är inte så mycket vad den handlar om, utan hur den är skriven som jag fastnade för. Den kan jag rekommendera varmt, men den finns inte till försäljning längre och den finns inte på Storytel eller något sånt heller. Men väldigt, väldigt välskriven bok. Ett minimalistiskt mästerverk skulle jag vilja kalla det. Det är min första bok.
Jag minns ju den lite vagt i alla fall, för att jag kommer ihåg att den var ganska kort, och sen just det här att han, huvudkaraktären, smög omkring där i bland grannarnas trädgårdar.
Ja, och ja, han var liksom någon sån här liten medelklass som revolterade lite mot medelklasslivet och liksom repade grannens nya bil, skickade sms från någon annan grannes telefon till så här, chefen knulla frågetecken. Den grejen. Men som sagt, det är egentligen inte vad den här boken handlar om, utan hur den är skriven. Och som någon form av skrivhandbok just i redigeringsarbetet så har den varit ovärderlig. Så jag skickade lite död till Petter Lidbeck med ett tack för det när den släpptes.
Har du fått någon respons på den då?
Ja, han mejlade. Det var jättekul och jättetrevligt. Väldigt ödmjuk. Han kom med väldigt generös. Kom med fantastiska tips kring liksom, ja, hur man ska hantera att vara debutant. och lite grann att syvende och sist när det kommer till kritan så det enda man kan brömma sig för som skrivande person är sitt flit. Och det tycker jag var väldigt klokt av honom och någonting som jag också brukar tänka på.
Kul. Håkan, vad har du med dig för första bok?
Min första bok är Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead. Den kom 17 tror jag. Och den skakade om mig ganska ordentligt. Den handlar ju om slavar i USA på plantager och huvudpersonen Cora som flyr ifrån den här plantagen och via då en faktisk underjordisk järnväg. Och den idén tror jag att författaren fick redan när han var ganska ung och fick höra om den underjordiska järnvägen som egentligen var ett kontaktnät då där svarta och vita hjälpte varandra att ta sig ifrån sin tillvaro som slavar och ta sig norrut och bli fria. Och den här boken, mina rötter på min pappas sida är Jamaica och vi där, mina släktingar bakåt, var ju slavar på en tobaksplantage. Och så den här boken betyder väldigt mycket för mig och för att förstå den här institutionaliserade rasismen som liksom är inbyggd i samhället. Och ja, ungefär så.
Intressant. Din, då går vi över till era böcker då. För din bok där då, Håkan, En sista vinter som kom ut nu i mars, berör ju verkligen det ämnet också med rasism till exempel och utanförskap. Och så. Jag tänkte att ni ska få berätta båda två om era böcker. Så vi kan börja med dig, Håkan. Om du bara kort ska sammanfatta för lyssnarna vad din bok handlar om.
Ja, det handlar ju om Jonny Bergman då som återvänder hem till Hultsfred, till sin familj där för att fira jul och för att försöka ställa saker och ting till rätta. Han är också en barnhemsunge som blev adopterad och hamnar hos en familj då som är ganska dysfunktionell, psykisk ohälsa och missbruk. Och han får ju tidigt under sin uppväxt då, han har också som jag då, en svart pappa och en vit mamma och i det här lilla samhället då så får han ju möta tidigt rasism och rasistiskt våld. När han kommer tillbaka hem till Hultsfred här nu så ja, saker och ting i det förflutna som dyker upp igen och han är ju där för att försöka bli fri från den här rollen som han har tilldelats och ja, vad svårt det är. Jag borde vara bättre på att berätta om min egen bok men jag tycker det är en jättesvår situation att sitta så här och göra det.
Det handlar ju om Jonny som återvänder till sina föräldrar och efter att han säger att han har jobbat i Bryssel. Men egentligen har suttit inne på kåken.
Ja,
han har ett förflutna.
Ja, han har ett förflutet och vill väl försöka mörka det lite grann. Och det går ju inte. Så saker och ting kommer fram i ljuset. Och ja.
Ja, men det, och sen får man ju läsa vidare också. Vi ska ju inte avslöja allt här. Men han har ju en bror som också drar in honom i lite knipa och ganska tidigt kan vi väl ändå avslöja så dör ju hans pappa så att han måste hjälpa till helt enkelt med åkeriet och sådär.
Ja, det är ju en utlösande händelse när pappan dör och det sätter väl igång en kedja av händelser som är svåra för honom att hantera.
Mm. Bra, men Och du då, David, du har ju debuterat med Lite död runt ögonen som kom i januari.
Yes.
Och det handlar också om en ensam man.
Ja, ensam är han ju inte. Han har ju en dotter som fyller en viktig funktion i berättelsen. Men det handlar om Arto som är en för detta narkoman. Han är i 40-årsåldern. Han lever själv med sin 6-åriga dotter Bodil efter att mamman Sofia dött i en överdos föregående sommar. Och den handlar lite om hur han hanterar tillvaron. Det stöter såklart till komplikationer. Annars skulle det inte bli en bok. När jag skrev den så blev det först bara 40 sidor. Därför att efter 40 sidor fick Arto ett nytt jobb. Han blev av med jobbet tidigt i boken, det kan jag säga utan att spoila. Sen får han tidigt ett nytt jobb. Så då skulle det liksom inte bli någon bok. Så jag var tvungen att ställa till det lite för honom och göra så att det här jobbet blev uppskjutet så han inte kunde börja på det på en gång. För att annars skulle boken bara bli 40 sidor. Man skriver ju någonstans, eller jag skriver i alla fall, kan tänka mig att Håkan också gör det. Man vill sina karaktärer väl och man skriver mot en lösning. Man får inte skriva mot den där lösningen för snabbt för då blir det ingen bok. Men jag skulle säga att vi leviterar nog mot att skildra samma typ av människor och samma typ av världar i vårt skrivande. Alltså en sista vinter och lite död runt ögonen. Och det är ju kanske de som i normala fall inte får en röst. Det är väldigt mycket, kollar man på svensk litteratur så är det väldigt mycket medelklass som skriver om medelklass. Och absolut inget fel i det, men det finns också förväntningar på, skriver man om den här typen av människor så finns också förväntningar på hur man ska skriva om den här typen av människor. Vilket kan bli rätt tydligt. Och där tror jag att vi båda bryter av lite grann. Nu lämnade jag ämnet och börjar prata om något annat än bara säga vad min bok handlar om.
Ja, men det är bra.
Ja.
Jag håller med just också om det här hur det du säger, det finns vissa förväntningar. Jag menar, det är en sån otroligt tydlig dikotomi mellan fin litteratur och spänningslitteratur och om som vi har gjort, David, lite grann struntat i genrernas tyranni och mixat upp påsen lite grann, då blir folk oroliga ibland. Experterna blir oroliga. Och det är lite intressant.
Men om man tänker som arbetslitteratur så att säga, känner ni att ni är mer på den nivån då? Eller liksom det här är en helt ny...
Nej, alltså, det är inte så att vi på något sätt har uppfunnit hjulet. Jag kan inte heller säga, alltså det är klart att det finns stråk av arbetslitteratur. Det finns nog i båda våra böcker. Men jag kan känna att talar man det bara om arbetslitteratur eller socialrealism så blir det som att det också på något sätt skapar en form av förväntningar. Men däremot får man väl säga att båda våra böcker innehåller liksom stråk av spänning. Och ska jag gissa, jag har ju bättre koll på vad jag själv kommer från litterärt som sagt, men jag och Håkan har pratat lite grann och vi gillar ju båda liksom den här lite grit, landsbygds, country noir som det heter, eller kallas, författare som Cormac McCarthy, Daniel Woodrell, och där finns det ju även liksom svenska författare. Även liksom Stina Jackson har ju stråk av det här. Karin Smirnoff i allra högsta grad. Så jag skulle inte säga, det är inte så att vi liksom är uppfinner hjulet på nytt. Men visst finns det stråk av arbetslitteratur. Det finns stråk av den här typen av liksom, amerikansk litteratur som skildrar en arbetar- och underklass. Sen tror jag också att både Håkan och jag skriver om den världen vi känner. Man har liksom inget riktigt alternativ. Med Håkans bok tyckte jag var jättetydligt när jag läste den, att han känner den vägen, världen han skildrar. För mig är det likadant i Lite död. Och då menar jag kanske inte liksom de mest explicita delarna i boken. Men liksom jag känner den arbetarvärlden som Arto är verksam i. Jag känner de miljöerna som han rör sig i. Och som sagt, den biten kände jag i Håkans bok också. Utan den skulle ingen av våra böcker funka, tror jag.
Mm, jag håller med dig, David. Sen tänker jag också så här att arbetarlitteratur, det är som... Det här är ju människor som liksom håller sig kvar med naglarna vid tillvaron på något sätt. En slags outsider-litteratur i så fall, känner jag. Det här är ju karaktärer som inte har en given plats med ett fast jobb och en stadig tillvaro. Så att det känns viktigt och angeläget att gräva i den sidan av livet på något sätt, för mig i alla fall.
Mm. Jag tänker på ert skrivande här nu då, för att ni är ju inte purunga debutanter utan ändå över 40-strecket båda två. Och jag tänker, är det här en
historia? Det fräckaste jag hört.
Okej, då över 30. Men är det här historier som ni har känt att ni har burit på länge, som ni måste berätta och har liksom skriver på? Du pratade, David, här om 40 sidor, att det var det du fick fram först, och sen ändå har du jobbat på den historien för att få den längre. Så vill ni berätta lite om hur böckerna kom till, helt enkelt?
Jag började skriva på för rätt exakt 3 år sedan. April 17, när jag var föräldraledig, eller gick på föräldraledighet med vårt minsta barn, Stig. Jag hade redan bestämt mig för det, att jag skulle försöka skriva på hans lunchvilor. Att jag försökte liksom hålla honom vaken från tidiga morgonen fram till lunch. Jag skulle få en och en halv timme där att skriva. Och jag gjorde det, och efter första veckan så fattade jag att det på något sätt skulle funka. Då hade man en bas, och då ville jag liksom inte ge upp. Det komplicerades lite av att Stig fick för sig att få kolik under den första tiden. Så det var väldigt frestande att gå och lägga sig och sova. Men jag lyckades hålla igång det där, och jag tror att det på något sätt återspeglas i tempot i Lite död runt ögonen. Att den är skriven under korta tillfällen på dagarna, när han sov lunch, och resten av tiden när vi tog promenader och så kunde man gå och tänka lite på historien, och nästa dag satt man så och skrev igen och så vidare. Så korta, liksom, korta rappa kapitel på något sätt. Jag är glad att jag inte debuterade när jag var liksom 30. Jag tror inte jag riktigt hade hanterat det. Jag tror inte jag hade skrivit någon bra bok heller. Jag tror snarare en bok som jag hade skrivit när jag var 30 hade kanske mer skildrat någon form av liksom vivörsliv på Södermalm. Om man får säga. Strykt det. Någon form av uteliv på Söder med liksom så här, någon form av så här uppdaterad jack eller någonting sånt. Och den boken har skrivits 100, 200, 300 gånger. Det hade varit totalt ointressant. Jag är väldigt glad att man hade uppnått en viss mognad. Sen krävde det ytterligare några år av mognad för Håkan då att debutera.
Jo. Tack för att du påminner mig om min oerhört höga ålder. Men nej, jag, för mig är det så att jag har ju målat, jag har utbildat mig till konstnär och hållit på väldigt mycket med både ord och bild i hela mitt liv. Men på grund av att jag har också blivit begåvad med bipolär sjukdom, så har ju det fuckat upp saker och ting. Så att jag har haft svårt att skapa någon karriär och liksom följa en gyllene linje och sådär. Så att det är väl först nu som jag har mognat och blivit tillräckligt balanserad för att kunna genomföra ett bokprojekt och också hittat ett språk för att låta någon som Johnny berätta sin historia. Det hade jag inte kunnat tidigare. Och jag känner att en sista vinter är jag tvungen att få... Jag har andra bokprojekt som har legat i byrålådan i många år, men jag har aldrig vågat riktigt gräva så här djupt i vissa erfarenheter som finns gestaltade i den här boken. Och det är nog därför det har tagit tid.
Är det här det första ni har skickat in till förlagen som är färdigt? Här har ni gjort tidigare försök med böcker.
Jag skulle nog kunna bygga ett skepp med refuseringsbesked, tror jag. Det var ganska nära för mig för ungefär 10 år sedan. Då skickade jag in en historia till Bonniers, Albert Bonniers förlag, och fick väldigt mycket såna här välvilliga brev och lektörsutlåtanden, och det var jättebra. Men jag skulle ju då försöka, det var några punkter här som de hade synpunkter på, och jag försökte fixa det, och det gick inte. Jag var inte redo riktigt.
När jag gick på den här föräldraledigheten, så hade jag liksom väldigt bråttom. Så jag skrev ett första manus på bara typ 100 sidor som jag skrev på 2 månader. Och sen i en liksom form av övermod skickade ut till massa förlag. Och jag förstod såklart att inte det skulle bli utgivet. Men jag tänkte att man kanske kunde få lite feedback på sitt skrivande. Och det fick jag knöt lite kontakter. Det var ett förlag som ville att jag skulle jobba vidare på det, och som visade lite intresse, och jag fick kontakter med 2 olika agenturer. Så liksom på något sätt peppad av det, så slängde jag mig direkt in i lite död och skrev den istället. Och sen i slutändan, det är rätt lustigt, så varken det förlaget eller liksom de agenturerna som jag hade kontakt med från början var det där det liksom landade i slutändan. Utan det blev något annat. Men det var ett väldigt intensivt år av liksom skrivande och att försöka förstå sig på den här väldigt snåriga branschen som det faktiskt också är.
Men var det en helt annan historia, eller var det liksom ett första utkast till lite död?
Nej, det var en helt annan historia. Det ska jag inte säga för mycket om det, men det handlar om två bedagade fotbollshuliganer som slår ihjäl ett marokkanskt gatubarn i Björns trädgård. Och sen lite om liksom vad som händer efter. Men den skildrar väl lite liksom en form av personer som också i kanske Artos ålder, men som kanske också har levt liksom ett ruffigt liv lite på ett annat sätt i liksom kring fotbollsmatcher och det livet.
Jag tänker att vi ska prata lite om förlaget och vad de har gjort, men först så tar vi och låter er boktipsa om bok nummer 2. Ska du börja, Håkan?
Bok nummer 2, det blir faktiskt en bok som heter Svarta biljetter av Jane Ann Phillips, som jag fick syn på någon gång på 80-talet. Och den där boken bara måste finnas inom räckhåll, annars så känner jag mig vilsen i tillvaron ungefär, nästan. Men skämt åsido, det är en sån där, ni kanske känner igen den, jag visar den för er här på Skype, men det är korta noveller, scener som är små strålande juveler och ett poetiskt språk och handlar också om människor som är i utkanten vid sidan av vägen. Och jag älskar den bara. Det finns en musik i den på något sätt som jag tycker väldigt mycket om. Det är inte en perfekt bok och men det finns en, det är en känsla i den som jag tycker om att återkomma till hela tiden.
Det låter jävligt. Hur jag lyckas missa den där? Låter jävligt bra.
den har ju några år på nacken och så att det kan ju vara det. Den var väldigt populär då på 80-talet. Den kom ut. Det här var ju i samma veva som Raymond Carver och hela det här med, vad var det, dirty realism. När det var aktuellt. Ja.
Okej, David, vad har du för tips?
Jag skulle säga att den boken som jag kommer nämna nu har lite liknande relation till som Håkan nämnde om sin senaste bok här. Man har ju några sådana, eller jag har liksom ett tiotal böcker som är sådana som man har liksom en djup relation till. Och den här boken visar den också för er. Den heter Hold Your Own av en brittisk poet som heter Kate Tempest. Och hon är spoken word-poet. Så det är egentligen liksom skrivet för att talas, men håller absolut för att läsas och skriver med ett enormt stort hjärta. Och det är också någon form av socialrealistisk poesi, får man väl kalla det ändå. Med liksom hjärtat i rännstenen och en skildring av liksom den brittiska arbetarunderklassen. Fantastiska personporträtt, fantastiska historier i poesiform, också liksom rätt fragmentariskt men ändå väldigt, väldigt rikt. Rekommenderar den starkt till alla, även till personer som inte läser poesi, därför att det inte är liksom poesi på det sättet, utan det är berättelser och de är enkelt och slagkraftigt skrivna och framförda. Man liksom hör, har man någon gång hört henne, för hon skriver musik också, hon rappare, så liksom, även när man läser henne så hör man liksom hennes röst i bakhuvudet och rytmen av rösten. Väldigt fascinerande, väldigt bra.
Bra, tack. Jag tänker att vi fortsätter att prata nu om hur det gick till helt enkelt när ni skickade in era böcker. Eller hur mycket jobb är det efter att ni har skickat in ett första utkast?
I mitt fall känner jag nog att historien har blivit tydligare och klarare. Jag har fått hjälp att se hjärtat i historien mycket tydligare och... Så att jag är väldigt glad över, det är ett fantastiska människor som jobbar på Forum och haft otrolig tur som har fått Åsa Lindström som förläggare. Det samarbetet har funkat, jag har aldrig varit med om något liknande, det är helt nytt för mig att bli så väl omhändertagen och få etablera ett sånt här samarbete som både med förläggare och med redaktör. Och det har varit riktigt otroligt inspirerande. Så att jag känner att min bok har blivit, det har blivit den bästa versionen som jag någonsin kunde hoppas på. Så känner jag.
Jag håller med Håkan. Jag kommer ihåg att vi också... pratade lite om det här, jag och Håkan, när vi satt på bussen till Uddevalla, om att man liksom nästan hamnar i, särskilt som debutant, att man nästan hamnar i någon form av så här nyförälskelserelation med sin liksom förläggare och redaktör. Man vill gärna liksom höras med dem varje dag. man vill ha väldigt nära kontakt. Man tycker att liksom, i och med att förläggaren är någon som också på något sätt har varit med och genom situationstecken upptäckt den och liksom sett saker i en skrivande, så blir man liksom, det är ju fantastiskt när någon säger liksom fina saker om en skrivande, särskilt om man är liksom ovan vid det som debutant och så. Och man det blir någon form av förälskelsefas för månaderna som är liksom rätt fascinerande. Men jag håller med Håkan, det var en fantastisk upplevelse. Jag skulle inte säga att så jättemycket skrevs om i Lite död runt ögonen. Det var snarare så att den är inte superlång, boken är 250 sidor. Låt säga att den var 200 om jag skickade in. Det var snarare så att här och här och här behöver vi liksom, kan du fylla på med ett kapitel om det här, typ så. Slutet skrevs till ungefär. Egentligen så slutar den precis som den börjar, alltså på perrongen vid Medborgarplatsen. Så det är väl den största förändringen, att det skrevs till några sidor. Men frånsett det så är det ju jättemycket småpill och sånt som de är liksom mästare på. Som har jobbat. Jag har ju John och Johan Strid som liksom fläggar och redaktör och liksom också såna otroliga proffs. Så att det är ju fantastiskt att få jobba. Och hela, nu ska vi inte liksom sitta här och vara sådana, men alltså när man kommer upp på forum, det är en väldigt trevlig och inbjudande stämning att komma upp.
Familjekänsla.
Familjekänsla. Verkligen så.
Härligt. Du nämnde ju Uddevalla här också. Ska ni berätta lite om vad som hände där? Vad, för de som inte följer er på Instagram och sådär. Varför var ni där?
Det var ju en bokcirkel. Det var en bokcirkel i Uddevalla. En helt underbar samling människor. Ja, vilket mottagande och vilket engagemang. De hade läst våra böcker och vi fick komma dit och berätta om det. Och fick frågor om vårt skrivande och det glömmer jag aldrig, att få möta människor som har läst ens bok och tagit till sig Johnny och blivit berörd av hans historia. Helt fantastiskt var det.
Och det verkar vara att säga det, att det de har där i Uddevalla är något som är närmast unikt i Sverige. Alltså en bokcirkel med ett 30-tal medlemmar som bjuder in författare från de olika förlagen som får komma dit, träffa de här otroligt engagerade människorna som har läst ens böcker och bokcirklat kring den. Sådana här borde ju finnas liksom i den här typen av bokcirklar borde finnas i flera städer, kan jag tycka. De gör en enorm kulturgärning. De människorna som har den här, för de har hållit på länge, de har hållit på i 15-20 år någonting sånt, så att det är liksom, och alla vet vilka de är i liksom skrivsverige, alla författare vill komma dit och träffa de här människorna.
Ja, jag förstår varför.
Ja,
underbara verkligen. Människor.
Det var underbart och liksom, det var på något sätt två upplevelser. Först att få träffa de här kvinnorna, för det var faktiskt enbart liksom, kvinnor i den här gruppen, men fantastisk grupp människor. Det var ena biten och sen också att få liksom, träffa Håkan. I och med att man sitter på kammaren och jobbar med det här. Man har inte så mycket kontakt med liksom någon annan debutant. Vi hade en erfarenhet att dela som vi både kunde prata om med dem på bokcirkeln. Och också prata med varandra. Både innan bokcirkeln och sen efter när vi gick och satt oss på hotellbaren. Liksom,
liksom. Verkligen. Och det var faktiskt David som tvingade mig att skaffa Instagram och allt, bli lite mer, komma ut ur min asociala, osociala bubbla. Och det är jag också tacksam för. Det har varit fantastiskt och särskilt nu faktiskt. Jag har fått kontakt med så många gamla vänner från Hultsfred och jag fick ett telefonsamtal till exempel här för några dagar sedan. Det var en kille som heter Mike. Han var amerikansk utbytesstudent på 79 någonstans där. Och vi har inte pratat på 40 år. Och Nu har han fått reda på att min bok hade kommit ut. Han bor i Berlin. Han kan fortfarande läsa lite svenska. Så där. Och ja, nu har vi fått kontakt igen och plockat upp efter 40 år helt. Och det är flera som har hört av sig från Hultsfred. Och, ja, för mig känns det otroligt värdefullt. Jag menar, bara fantastiskt på något sätt.
Sen finns det också någon form av liksom författar- och även läsar-community får man säga på Instagram, där folk generellt tycker jag är väldigt liksom stöttande och trevliga med varandra. Jag startade också, har ju privat Instagram sedan många år, men startade också liksom någon form av skrivarkonto då i början på 2019 och liksom det är många i den här författarvärlden som är som jag upplever som generösa personer och liksom stöttande. Kan liksom Stina Jackson, Lina Bengtsdotter, finns flera. Det som har gett Caroline Zettervall som har liksom gett goda råd och tips och varit stöttande på olika sätt. Och det skulle man ju liksom, ja, för någon som sitter på kammaren och skriver så är hela den här lilla Instagram-klustret rätt liksom. Det är en trevlig värld, ett trevligt tillskott. Ja.
Jag tänkte på ert fortsatta skrivande här också. David, du har ju pratat om att du jobbar på fler böcker som ska utspela sig i samma universum. Vill du berätta mer om det?
Min tanke är att det ska bli sammanlagt 5 böcker, varav av liksom 3 av dem ska handla direkt om Arto och Bodil. Nästa bok som kommer januari 21, som vi håller på nu med liksom fläggarvänderna och sånt, det är en prequel som utspelar sig 1,5 år innan, med andra personer i fokus. Men även den här inom situationstecken huliganboken som jag nämnde tidigare har jag tänkt att liksom plocka upp och skriva färdigt och också, eller förlänga det här sagt, för det är ju liksom, den är inte så lång än. Och tänker mig att den också ska liksom komma in i den här världen. Men så jag vet vad jag ska göra de kommande åren och det är rätt skönt att slippa tänka på det. Sen får jag bara hoppas att Forum vill släppa alla de böckerna. Det får man ju se. Men jag hoppas det.
Hur ser det ut för dig då, Håkan?
Jobbar du på igår? Något? Ja, igår så skickade jag in 52 sidor av min, vad jag hoppas blir min nästa bok och ja, synopsis och sådär då, och till min förläggare och alltså, nu är ju nerverna lite i dallring för att jag hoppas att hon tycker om det och att hon vill samarbeta med mig en gång till. Vi får se vad som händer. Men det är också en historia som kommer att delvis äga rum i Hultsfred och i Småland. Det är en ömsint kärlekssaga som samtidigt är en psykotisk road movie. Vad tycker ni om det? Låter det bra?
Låter fantastiskt.
Ja, skönt.
Absolut.
Bra.
Det låter som lite jukebox Åke Edvardsson. Fast kanske ja, något annat, inte vet jag. Men
ja, jag vet inte Småland heller. Vi får se. Ja, Småland. Ja, precis.
Mm. Ja, men spännande. Hur känns det då med andra boken att liksom, nu har ni liksom redan ett förlag och en förläggare och så här som ni kan bolla med redan på det här stadiet. Mm. Känns det liksom svårare på ett sätt bara för att det känns som att ni måste liksom prestera? För kunde ni skriva mer för er själva, skicka in när ni kände att ni var redo? Nu är ni liksom involverade redan med förlaget tidigare. Eller känns det bara bra?
Jag skulle säga att det känns bra. Men själva arbetet med liksom en uppföljare, När jag skrev Lite död så skrevs den under en väldigt, väldigt koncentrerad tid på kanske 4-5 månader. Den här uppföljaren har jag liksom skrivit också under tiden man höll på med förlagsvänderna och redaktörsvänderna med Lite död runt ögonen. Så det blev lite mer ett lite mer upphackat arbete. Så jag tycker det har varit betydligt svårare, men också att väldigt, väldigt lärorikt att skriva uppföljen. Lite död kom till i någon form av liksom så här rus. Nu känner man av liksom jobbet på riktigt, men i positiv bemärkelse. Det är en fördjupning av hantverket, får man väl säga.
Jag tycker det känns lättare nu när debuten är avklarad och eller lättare, det är klart, det är ju omöjligt svårt redan från början, men det känns som en otrolig trygghet att vara inne i värmen på förlaget, om nu nästa bok blir antagen, vill säga. Men just att ha etablerat ett samarbete som fungerar kring text och sådär, så att nej, men det är någonting som känns lite lättare, tycker jag. På något sätt.
Mm. Jag tänker att ni ska få avsluta här lite med att köra era sista boktips. Då är det Davids tur igen, tror jag.
Yes. Då vill jag bara börja med att säga att det här att välja ut tre böcker är jävligt svårt. Jag skulle kunna liksom ta 10 böcker eller 15 böcker, så man har verkligen fått avgränsa sig. Men nästa bok som jag har tagit, som jag håller upp för er nu, heter Hawthorne and Child av en brittisk författare som heter Keith Ridgway. Och det är också det är en fantastisk surrealistisk polishistoria. Men absolut ingen traditionell sådan, utan en väldigt surrealistisk berättelse. Men det är också en författare som är liksom, som har ett otroligt makalöst språk. Han är också någon form av minimalist, skulle jag säga. Och precis som den här Vi i Villa, så är det en bok som jag hela tiden sitter och bläddrar i när jag redigerar. Och som därför är väldigt, väldigt viktig för mig. En bok som det går inte en vecka utan att jag öppnar den när jag just är inne i redigeringsfasen. Förmodligen inte ens en dag. Och han har hittat fram till alldeles för få läsare. Han finns inte utgiven i Sverige, utan man måste, ja, man kan ju beställa honom och läsa den på engelska, men rekommenderar honom varmt. Väldigt, väldigt bra och extremt underskattad författare. Min absoluta favoritförfattare, får jag nog säga, av de som är liksom verksamma idag. Jag hoppas att han fortfarande är verksam. Den här boken är hans senaste och kom väl för kanske 7-8 år sedan. Så, helt enkelt.
Håkan, vad har du för tredje
bok? Ja, min tredje bok. Jag tänkte också som David, där finns ju många författare som författarskap och böcker som jag tycker om. Så först tänkte jag på Birgitta Trotzig, men nej, det blir för tungt, kände jag. Så att jag tog den här, Dumskallarnas sammansvärjning. Det är en av de roligaste böcker jag läst. Jag vet inte, det är kanske fel på mig, men jag älskar den här boken. Det är också om en outsider, och ni har säkert läst den, av John Kennedy Toole. Han skrev ju den här och skickade in den till ett förlag och blev refuserad och tog livet av sig. Hans mamma hittade en manusbunt efter några år och läste och tyckte det här måste ges ut. Hon gick till ett förlag, tjatade på dem att de skulle läsa den, och till slut gjorde de det och gav ut den. Och jag tror att den vann ett Pulitzerpris. Helt otroligt rolig bok och varm. Och samtidigt som det är ju en komedi, men som all komedi så finns det ju en väldigt mörk fond av tragik, förstås. Så att den rekommenderar jag.
Bra, härliga tips här ju, som man kan hugga tag i. Jag tror att vi avslutar här och tackar så mycket, helt enkelt.
För tack. Att vi
fick komma tack. In lite i den skrivvärld.
Väldigt roligt att få vara med.
Tack och hej.
Tack och hej.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.